I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sanna berättelser. Jag heter Sandy och idag ska jag ta upp ett gammalt hederligt seriemördarfall. Idag är vi även i Australien, vilket är ett område vi inte har utforskat i den här podden. Så jag är spänd på det och det hoppas jag att du också är, för nu kör vi! Mellan december 1989 och april 1992 hade 7 stycken backpackers, eller vandrare, från Australien, Tyskland och England försvunnit någonstans runt om Australiens mest välbefolkade stad Sydney. Australien sågs som ett väldigt säkert ställe för att åka till och vandra. Men efter några olösta försvinnanden genom åren tog människor det säkra före det osäkra och började vandra i par. Tyvärr så hjälpte inte det nu och snart började vandrande par försvinna. Det första försvunna paret hittades den 19 september 1992 då 2 joggare hade hittat en kropp i Belanglo State Forest. En skog som ligger ungefär 1,5 timmes bilfärd utanför Sydney. Dagen efter, när polisen var i skogen för att söka ledtrådar, hittade de en till kropp, cirka 30 meter från den andra. De båda kropparna visade sig vara 2 av de 7 försvunna vandrarna, 21-åriga Caroline Clark och 22-åriga Joanne Walters från England, som hade varit försvunna sedan april 1992. Joanne hade blivit knivhuggen totalt 14 gånger, 4 gånger i bröstet, 1 gång i nacken och 9 gånger i ryggen, vilket hade lett till att hon hade blivit paralyserad, medan Caroline hade blivit skjuten totalt 10 gånger. Och polisen trodde att hon hade använts som en levande måltavla. Båda hade lämnats där de hade dött. Polisen sökte igenom skogen för att försöka hitta spår efter de andra försvunna vandrarna. Men när de inte hittade någonting uteslöt de möjligheten att hitta någon mer kropp i skogen. Fram tills den 5 oktober året därpå. En man hade varit ute i en ödslig del av skogen för att hitta bra vedvirke när han hittade en mänsklig skalle och ett lårben, ungefär 500 meter från där Joanne och Caroline hade hittats. Polisen kom återigen tillbaka till skogen de hade kammat igenom 13 månader tidigare och återigen hittade även de en kropp till dagen därpå. De båda kropparna var det australiensiska paret 19-åriga Deborah Everest och 19-åriga James Gibson som hade varit försvunna sedan december 1989 och var alltså de två första som hade försvunnit. På James skelett kunde man se att han hade blivit knivhuggen 8 gånger och att en stor kniv hade använts till ryggen, vilket hade resulterat i att James hade blivit paralyserad. På Deborahs skelett kunde man se stora frakturer på skallen och att käken var lös, vilket indikerade att hon hade blivit misshandlad. Hon hade också skärsår i ansiktet och hon hade ett knivhugg i ryggen, igen för att försöka paralysera henne. Polisen kunde redan se en röd tråd mellan morden, inte bara för att de hade hittats i samma skog, utan också att gärningsmannen medvetet hade paralyserat 3 av de 4 offren som hade hittats. Den här gången skulle inte polisen lämna skogen förrän de verkligen hade finkammat den. Ungefär en månad efter att Deborah och James hade hittats, hittades en kropp till. Den 1 november hittades skelettdelar av tyska Simone Schmidl längs en brandväg ungefär 5 kilometer bort från där de andra hade hittats. 21-åriga Simone hade varit försvunnen sedan den 20 januari 1991 och hon hade blivit knivhuggen i alla fall 8 gånger, varav 2 av dem var i ryggraden. Simone var den enda av gärningsmannens offer som hade vandrat själv, trots varningarna från hennes familj och resekompisar. Simone hade läst i en reseguide att det inte skulle vara några problem att vandra själv i de australiensiska skogarna, då australiensare var så trevliga och hjälpsamma. Så hon hade åkt iväg själv tidigt på morgonen, sen kom hon aldrig tillbaka igen. I närheten av Simons kropp hittades kläder som tillhörde en tillvandrare, 20-åriga Anja Habshid, som hade försvunnit tillsammans med sin pojkvän, 21-åriga Gabor Nugebauer, den 26 december 1991. De båda tyskarna hittades 3 dagar efter Simon och deras mord var speciellt grymt jämfört med de andra morden och skilde sig lite från dem. Gabor hade blivit skjuten 6 gånger i huvudet och det för att döda, inte för att gärningsmannen skulle öva på sitt sikte som det verkade som om han hade gjort med de andra offren. Och Anja hade blivit halshuggen. Hennes huvud hittades aldrig. Ingen av dem hade blivit knivhuggen i ryggraden, men polisen visste att det rörde sig om samma gärningsman på grund av några faktorer, eller egentligen ganska många faktorer. Dels så hade alla offer placerats på magen med händerna på ryggen. Dels så hade alla offer täckts med en pyramid av ormbunkerlöv och pinnar. Dels så visade många tecken på sexuella övergrepp och tortyr. Och dels så hittades det spår av ölburkar, hylsor, rep, silvertejp och spår av en eldstad, vilket indikerade att gärningsmannen hade varit på platserna en längre tid. Detta hade hittats på samtliga platser. Endast en av offren hade någon form av DNA på sig. Det var den andra kroppen som hittades, Joanne Walters från England. Hon hade haft en klump med hårstrån i sin hand när hon hittades och i flera år så trodde man att håret tillhörde en man. Men håret testades och det var inte gärningsmannens. År 2018, alltså nästan 30 år efter att Joanne hade hittats, så hade DNA visat att håret faktiskt tillhörde henne själv. Som tur var så behövde polisen inte DNA-bevisning i det här fallet. De fick tag på ett vittne. Det var inte vilket vittne som helst, utan det var en man som faktiskt nästan hade blivit ett offer själv. En polisstyrka hade satts ihop med fler än 20 detektiver och analytiker och de gick ut med en belöning på $500,000 till den som kunde komma med information som ledde till ett gripande. Polisen tog in Dr. Rod Milton som var en rättspsykiatriker. Dr. Milton hade över 20 års erfarenhet och hade tidigare hjälpt polisen hitta John Wayne Glover, en seriemördare som hade misshandlat och strypt ihjäl 6 kvinnor i Sydney. Hans profil av Glover hade passat in så bra att det enda han hade haft fel på var Glovers ålder. Han hade misstänkt att Glover var i tonåren medan han i själva verket var i 50-årsåldern när morden ägde rum. Dr. Milton bad om att få åka till skogen för att få se en överblick över brottsplatserna, och på plats så sa han att gärningsmannen helt klart var bekväm med området och att det var känt för honom. Han noterade också att hur gärningsmannen hade positionerat offren efter döden hade han gjort för att få en känsla av makt. Han märkte att ett offers trosor hade tagits från platsen och sa att polisen mest troligt skulle hitta troféer hemma hos gärningsmannen. Polisen frågade vad han trodde att gärningsmannens motiv var, och han sa kort och gott pleasure, alltså njutning. Dr. Milton antydde också att det möjligtvis kunde röra sig om 2 gärningsmän, då morden på exempelvis Joanne och Caroline hade varit så olika. Caroline hade blivit skjuten medan Joanne hade blivit knivhuggen, paralyserad och våldtagen. Dr. Milton menade då att en av gärningsmännen skulle vara undergiven den andra och möjligtvis vara en lillebror till den mer dominanta. Huvudutredare Clive Small sa dock att även om den möjligheten absolut fanns så var de fortfarande ganska säkra på att det rörde sig om en gärningsman. När dagen var slut skrev Dr. Milton ner sin profil i punkter, och då skrev han det här. Bor på utkanten av en stad i ett semi-landsbygdsområde. Är anställd på ett arbete som kräver lite kunskap, mest troligt jobbar han utomhus. Är involverad i ett ostabilt eller otillfredsställande förhållande med en kvinna. Har en historia av aggressivitet mot auktoriteter. Är i 35-årsåldern. Polisen hade redan en lista med 250 misstänkta, men den kortades ner till 32 personer efter profilen, där det främst var män över 30-årsåldern som inte var okända hos polisen och som bodde i närheten av området. Under december månad 1993 satt engelsmannen Paul Onions hemma och läste tidningen. Där läste han om flera kroppar som hade hittats i Belanglow State Forest i Australien, så Paul, som hade varit med om en skrämmande händelse där flera år tidigare, ringde polisen i Australien för att påminna dem om hans händelse. Och i någon skrivbordslåda låg lappen med hans påminnelse fram till den 13 april 1994, då en av detektiverna hittade den. Huvudutredare Clive letade reda på polisrapporten om den händelsen och visste på en gång att Paul behövde komma tillbaka till Australien för att kolla igenom filen med misstänkta. Den 25 januari 1990 hade Paul varit på väg från Hume Highway till Victoria, där han skulle jobba med att skörda frukter. Paul hade sagt upp sig från sitt ingenjörsjobb i England och hade varit i Australien i några månader, där han hade vandrat och försörjt sig genom att ta på sig lite småjobb. När han gick längs vägen kom han fram till en butik där han gick in för att köpa något att dricka. När han kom ut från butiken så kom en man fram. En man som Paul först tyckte liknade den australiensiske cricketspelaren Dennis Lilly. Dennis Lilly lookaliken presenterade sig som Bill och frågade Paul om han behövde skjuts någonstans, och det tackade Paul inte nej till. Det var varmt och han hade fortfarande en ganska bra bit att gå. Dessutom så verkade den här mannen precis som alla andra australiensare han hade stött på, väldigt trevlig och hjälpsam. Bill var till en början väldigt trevlig, men snart började han uttala sig på ett sätt som Paul inte var bekväm med. Han pratade dels om hur less han var på immigranter som kom till Australien och tog allas jobb. Men det var fortfarande ingenting som gjorde Paul rädd. Han tänkte snarare att den här mannen helt enkelt var lite knäpp. Efter ett tag stannade Bill bilen vid infarten till Belanglo-skogen och sa till Paul att han behövde kolla efter några kassettband under stolen. Paul såg att det låg kassettband mellan deras säten och hans insikt sa till honom att han också behövde kliva ur bilen. Så han hoppade ut och sa till Bill att han behövde sträcka på benen. De båda satte sig i bilen igen, men innan de körde iväg klev Bill ut ur bilen igen och sa till Paul att han skulle försöka leta efter kassettbanden igen. Innan Paul hade tid att reagera så tog Bill fram en revolver och riktade den mot Paul. Under en intervju med 60 Minutes Australia så beskrev Paul händelsen så här.
And then the next minute he just pulled this rope from under the seat. And when I seen the rope, that just scared me more than the gun. But as soon as I seen the rope, I thought, oh, that's going to be a, you know, it's going to take a bit of time. He's going to do whatever he wants.
Sen drog han fram ett rep underifrån sätet. Och när jag såg repet så skrämde det mig mer än pistolen. Så fort jag såg repet tänkte jag att det här kommer ta lite tid och han kommer göra vad han vill. Paul agerade snabbt och slängde sig ut ur bilen. Sedan sprang han mot den ganska tungt trafikerade vägen, men ingen stannade. Bill sköt efter honom och Paul tänkte att antingen dör jag på grund av den här mannen eller så dör jag genom att slänga mig framför en bil. Han valde det andra alternativet, men som tur var så stannade den bilen då den bilen egentligen hade lite till val om de inte ville köra på Paul. Paul slängde sig in i bilen och tillsammans med Joanne Berry, som senare skulle bli ett vittne under utredningen, körde de till den närmsta polisstationen. Det sista Paul såg av Bill var när han stod bredvid sin silverfärgade Nissan Patrol med ett leende på läpparna. När Paul kom tillbaka till Australien den 5 maj 1994 så fick han kolla igenom en video med bilder på 13 misstänkta för att se om någon av dem kunde vara mannen som hade försökt attackera honom så många år tidigare. Och som tur var för polisen så fanns han där. Paul kände på en gång igen mannen på bild nummer 4 som mannen som han tyckte liknade Dennis Lilly och som kallade sig själv för Bill. Den mannen var 49-åriga Ivan Millat.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ivan Millat föddes den 27 december 1944 i Sydney, var son till en australisk medborgare och en kroatisk immigrant och den femte av hela 14 barn. Föräldrarna skickade iväg alla barnen till katolska skolor och verkade vara ganska bra på att disciplinera och lära upp sina barn. Men pappa Stjepan, eller Steven som han kallades, var alkoholist och hade ett väldigt hett temperament. Den lokala polisen kände väl till familjen då de 10 sönerna alla hade någon grej för skjutvapen och knivar och gillade att skjuta på måltavlor på deras föräldrars gård. Några av syskonen berättade under utredningen att Ivan visade stora tecken på ett antisocialt och psykopatiskt beteende då han redan från en ung ålder dödade djur med en machete. Från åldern 17 till 22 skulle han hamna i häkte och släppas flera gånger om för småbrott som snatteri och inbrott. Men när han var 27 blev han anklagad för sitt första allvarliga brott. Den 7 april 1971 hade Ivan plockat upp två 18-åriga liftare, Margaret och Greta, nära Liverpool Railway Station i Sydney-förorten Liverpool. I bilen så hade han sagt att en av dem var tvungen att ha sex med honom, annars skulle han döda båda. Så han våldtog Margaret och sedan körde de iväg till en bensinmack där Margaret och Greta lyckades rymma. De berättade att de hade frågat honom om han hade gjort något liknande innan. Och på det hade han svarat ja och sagt att han alltid hade knivar och rep i bilen utifall att han fick tillfälle för att använda dem. I väntan på rättegången så var Ivan involverad i rån som han utförde tillsammans med några av sina bröder. Sedan fejkade han sin egen död. Det gjorde han genom att lämna sina skor vid en klippa som heter The Gap och som är känd för att många tar sitt eget liv genom att hoppa av den. Efter det försvann Ivan i 2 år då polisen tror att han flydde till Queensland och Victoria innan han bosatte sig i Nya Zeeland. Men de trodde också att han ofta kom tillbaka för att besöka familjen genom att använda ett falskt pass. Anledningen till varför de tror att han stannade i Queensland och Victoria då är på grund av 2 mord som skedde där under 1971 och 72. Men det var aldrig några mord de kunde direkt koppla till honom. 1974 togs hans mamma till sjukhuset efter att hon hade fått en hjärtattack och då kom Ivan tillbaka där han då blev gripen. Rättegången startade igen för våldtäkten och bortförandet av Margaret och Greta och den rättegången vann han. Hur tusan då, kanske du tänker, för det tänkte jag. Jo, för att under rättegången så sa Ivan dels att Margaret hade varit med på att ha sex med honom och att han aldrig tvingade någon. Plus att Ivans advokat John Marston sa att de båda var ett lesbiskt par och det trodde juryn på. I sin bok I Am What I Am skrev James det här. Juryn på den tiden var extremt fördomsfull mot homosexuella och lesbiska. Och dessutom hade vi fått dem att tro att sexet faktiskt hade skett med samtycke. Jag är inte stolt över mitt beteende den dagen, men som en advokat som arbetade i en rättslig miljö vid den tiden hade jag inget annat val än att gå den vägen. Med det sagt så tycker jag inte att jag förtjänar någon hyllning för vinsten. Och nej, det håller jag med dig om, James. 1975 fick Ivan tillsammans med sin bror Richard jobb som lastbilschaufför för Roads and Traffic Authority, ett företag han skulle jobba för i nästan 20 år. Under sin tid hos dem så körde han mellan Sydney och Melbourne, vilket är en sträcka på ungefär 876 kilometer. Här blev han också senare misstänkt för så många som 58 mord, som hade skett längst med den sträckan eller runt om ställen han hade rört sig. Mest på grund av att många av morden hade skett med hans så kallade modus operandi, vilket alltså är hur ett brott begås och hur brotten skiljer sig från andras. Ivans modus operandi, eller MO, under backpacker-morden var att han våldtog dem, sköt dem flera gånger i huvudet och knivhugg dem i ryggen för att paralysera dem. En stor anledning till varför utredare är ganska säker på att han har begått fler mord än backpacker-morden är också på grund av hans ålder när de skedde. Då var han redan över 40 år. Och i stort sett så är mördare inte äldre än 35 när de mördar sitt första offer. Ivans egen bror Richard sa också att han tror att det ligger betydligt fler kroppar begravda ute i den australiensiska buschen som kan kopplas till Ivan. Men just i de fallen så har de ingenting som kopplar Ivan direkt till de morden och många gånger så hade han ett alibi. Jag ska dock ta upp ett fall där jag är lite förvirrad över hur de inte kunde koppla honom till det mordet. Och det är ett av tre mord som polisen var speciellt säkra på att Ivan faktiskt hade begått. 1984 gifte sig 40-åriga Ivan med 17-åriga Karen Duck. De fick en dotter, men 3 år senare, år 1987, lämnade Karen honom på grund av hur våldsam han var. När de skilde sig sa hon till rätten att Ivan var galen i vapen och att han brukade skjuta kängurur i Belanglo-skogen. Kort efter att de separerade, den 13 november 1987, så hade 18-åriga Peter Letcher lämnat sitt hem för att lyfta till sina föräldrar. 2 månader senare, den 21 januari 1988, hittades hans kropp vid en stig i närheten av Jenolan-grottorna. Han hade blivit skjuten i huvudet 5 gånger med en 22-kalibrig pistol, knivhuggen 4 gånger i ryggen och möjligtvis våldtagen. Enligt Karen så hade Ivan tagit med henne till Jenolan-grottorna några dagar innan de separerade, vilket hade varit någon vecka innan Peter försvann. Och i många fall med seriemördare så ser man att någon form av livsförändring har hänt precis innan det första mordet. Kanske var det att hans fru lämnade honom som fick honom att begå sitt första mord, om det här nu var hans första mord. Som sagt så var det här ett mord han aldrig blev officiellt anklagad för och det var heller aldrig något mord han erkände till. Men det känns ändå som att lite väl mycket pekar på att det är han som mördade Peter Letcher. Efter att Paul Onions hade identifierat Ivan Milat som mannen som hade försökt röva bort honom så satte polisen span på Ivan under maj månad 1994. Polisen upptäckte att Ivan hade sålt sin silverfärgade Nissan Patrol kort efter att de första kropparna hade hittats. Det var samma bil som han hade kört när han hade försökt röva bort Paul. De upptäckte också att Ivan inte hade jobbat någon av de dagarna som offren hade försvunnit. Plus att de fick höra från flera bekanta till Ivan att han verkligen älskade skjutvapen. Den 22 maj 1994 omringades Ivans hus av 50 poliser och han kom efter en kort tid ut ur sitt hus med händerna över huvudet. Han sa till en början att han inte ens ägde ett vapen, men efter att de sökte igenom hans hem kom polisen snabbt fram till att det var en lögn. I hans hus hittade de 3 skjutvapen, varav 1 var ett 22-kalibrigt gevär och 1 var delar av ett 22-kalibrigt Ruger 10-22-gevär, vilket matchade den typ av gevär som hade använts för att skjuta offren. De hittade också en kniv av märket Bowie, en kniv som oftast används av folk som spenderar mycket tid i skogen. Jula beskriver den som en kniv för äventyraren. I hemmet hittade de också ett vykort som det stod High Bill på, vilket var namnet han hade använt sig av när han pratade med Paul. Dessutom så hittade de flera saker som tillhörde offren. Bland annat en kamera som hade tillhört Caroline, en grön sovsäck som hade tillhört Deborah, en sovsäck från märket Saleva som hade tillhört Simone och en bild på Ivans flickvän där hon hade på sig en topp som hade tillhört Caroline. Det var bara en handfull av vad de hittade och när de frågade Ivan om de sakerna så sa han att han inte visste och att han aldrig hade sett dem förut. Och det här var typ hans attityd och svar under hela utredningens gång. Utredare sa senare att även om Ivan ägde huset tillsammans med sin syster så fick de känslan av att huset egentligen mest bara hade varit hans. Eftersom de hade hittat hans och offers tillhörigheter över precis hela huset, inklusive i systerns sovrum. Polisen sökte även igenom Ivans familjemedlemmars hus och även här hittade polisen saker som hade tillhört offren. Bland annat så hittade de en tröja som tillhörde Paul Onions i en låda i mammans garage. I sin flykt från Ivan så hade Paul lämnat sin väska i bilen där han bland annat hade sitt pass. Så i flera år var faktiskt Paul väldigt rädd för att komma tillbaka till Australien i och med att Ivan visste hans namn. Totalt skulle polisen hitta över 300 bevismaterial i hans och familjemedlemmars hus, inklusive rep, tejp, vapen och saker som hade tillhört offren. Ivan greps för mordförsöket på Paul och blev officiellt anklagad för de 7 morden den 31 maj. Förhör startade den 24 oktober och varade fram till den 12 december där polisen pratade med fler än 200 vittnen. Och slutligen började rättegången den 26 mars 1996. Ivan förnekade all inblandning och sa att han inte hade haft något att göra med morden och att all bevisning polisen hade var indicier och menade att bevisen de hade hittat i hans hus egentligen kunde tillhöra vem som helst. Främst så pressade han och hans team på att det egentligen var brodern Richard som hade begått morden, men vi kommer komma tillbaka till Richard snart. Totalt kom 145 vittnen fram, både för och emot Ivan, och det inkluderade medlemmar i hans familj. Men hans familjemedlemmar var oförmögna till att komma fram till bra alibin för honom. Av Ivans 13 syskon, varav en hade dött vid tiden av gripandet och en var med om en olycka som lämnade honom hjärndöd, så var det bara äldre brodern Boris som aktivt och öppet tog avstånd från Ivan. Även fast flera av syskonen tyckte att Ivan var riktigt aggressiv och våldsam. Boris sa, citat, "Han var död för mig för länge sedan. Den mannen är en ond seriemördare hela vägen in i benmärgen." Slutcitat. När Boris var yngre så brukade han vara med sina bröder under rån de begick, men när han fortfarande var ganska ung så rätade han till sig själv och begick aldrig något brott igen. Han sa att han trodde att Ivan helt enkelt dödade för nöjes skull och det faktum att han kunde komma undan med det, tills att han inte gjorde det. Boris och Ivan hade haft en lång fejd med varandra efter att Ivan hade haft en affär med Boris fru. Vilket för övrigt inte var den enda affären han hade haft med sina bröders fruar. Och mest troligt så var Ivan fadern till Boris och fruns andra barn. När det skedde hade pappa Steven sagt till Boris att han borde döda Ivan. Men att eftersom det var hans son så ville han egentligen inte att han skulle dö. Boris sa senare att han på något sätt önskade att han hade dödat Ivan, med tanke på alla liv han hade räddat då. De två som försvarade Ivan mest var även de två folk spekulerade i om de möjligtvis hade hjälpt Ivan med morden. Under tiden som morden hände så bodde Ivan tillsammans med sin bror Richard och syster Shirley. När Richard fick frågan om hur det känns att vara bror till en av Australiens värsta seriemördare så svarade Richard helt enkelt att han inte trodde att hans bror var en mördare så han hade bara skrattat när han fick reda på nyheten om hans gripande. När nyheten om att Caroline och Joanne hade hittats så hade ett vittne dock hört honom säga, citat, "Det finns mer kroppar där ute. De har inte hittat de två tyskarna än." Slutcitat. Ett år senare hittades de två tyskarna, Simone och Gabor. Richard blev tillsammans med hans och Ivans bror Walter anklagade i relation till saker som hade hittats i deras hus. Som till exempel skjutvapen och saker tillhörande offren, men de blev inte dömda för det. Gällande Shirley så var hon dels en rökare, vilket Ivan inte var, och de hade hittat cigarettfimpar nära Caroline Clark. Och dels så var hon den av syskonen som utan tvekan stod Ivan närmast. Faktiskt så nära att det fanns ihärdiga rykten om att de hade ett incestuöst förhållande med varandra. Ett rykte som bror Richard, som sagt hade bott med dem en längre tid, svarade så här på, citat. Vad är det för skillnad, den ena eller den andra, om du gör det med din syster eller din kompis runt kvarteret? Slutcitat. Vilken trevlig prick han är, Richard, verkligen. 1996 blev Shirley dömd för innehavandet av en olicensierad 45-kalibrig pistol. Den hade polisen grävt upp från gården vid huset i jakten på mer bevis mot Ivan. På den pistolen stod det I och S 31 12 93, alltså Ivans och Shirleys initialer och mest troligt datumet vapnet hade grävts ner. Den 27 juli 1996 dömdes Ivan till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning för morden på de sju som hade hittats i Belanglo National Forest. Han dömdes även för mordförsök och falskt fängelse för brottet mot Paul Onions. Falskt fängelse var alltså det som Pedro Filho dömdes till i avsnitt 10 och falskt fängelse betyder typ kidnappning men inte riktigt. I fängelset fortsatte Ivan hävda att han var oskyldig och han försökte skada sig själv flera gånger genom att han exempelvis svalde rakblad och hungerstrejkade, vilket fängelset trodde var ett sätt för honom att försöka rymma på. Så under större delen av hans tid i fängelse så var han placerad under specifikt strängt skydd. Och varje gång han fick lämna sin cell så eskorterades han av två fängelsevakter och hade bojor runt benen. I maj 2019 blev Ivan diagnostiserad med matstrupscancer. Och den 27 oktober samma år dog han som ett resultat av det och magcancer när han var 74 år gammal. Han erkände aldrig till morden för allmänheten, men tydligen så ska han ha erkänt till sin mamma en kort tid innan han dog. Han ska då ha sagt till henne att han mördade de sju vandrarna och att hans syster Shirley hade varit medveten om morden och att hon hade hjälpt till med att göra sig av med hans pistol. Shirley dog dock år 2019, så det var ingen som kunde fråga henne om det. Ivans sista önskan hade varit att hans familj inte skulle hämta hans kropp så att staten istället skulle betala för hans begravning. Men det satte staten stopp för efter ett ramaskri från skattebetalarna och istället kremerade de honom, vilket de betalade för genom att använda pengarna han hade tjänat i fängelset. Så Ivan kremerades och hälften av askan spreds ut i havet vid Wollongong söder om Sydney och den andra halvan gavs till Ivans favoritbror Bill. Angående belöningen på en halv miljon dollar, som för övrigt var en rekordbelöning, så gav Paul Onions tillbaka dem. Regeringen i Australien frågade honom först flertalet gånger om han ville ha pengarna och han tackade nej varje gång. Till slut skrev de ut en check på 200 000 dollar som han i sin tur lämnade tillbaka. Han sa att han inte ville ha pengarna då han skulle tänka på händelsen och de andra offren och på Ivan varje gång han spenderade dem och det var något han inte ville. Han sa också att det egentligen inte borde behövas erbjudas pengar för att ett vittne ska komma fram om de kan hjälpa när ett brott har begåtts. Och det är något jag tror att många av oss kan hålla med om. Det finns många brott Ivan har begått och många han kanske har begått som jag inte tog upp i den här podden. Och det finns många detaljer jag har valt att skippa i det här avsnittet för att det inte skulle bli antingen 2 timmar långt eller 2-delat. Men jag tyckte ändå att jag fick med det viktigaste. Eller vad tycker du? Du som kanske redan känner till det här fallet. Om du verkligen vill grotta ner dig ännu mer i det här fallet så har podden Case File ett 5-delat avsnitt om det här som heter Belanglow. Plus att huvudutredare Clive har skrivit en bok om det som heter Millet. Och dessutom så är serien Wolf Creek baserad på Ivan. Men personligen så känner jag mig ganska klar med det här fallet och den här mannen. Hur som helst, tack så mycket för att du lyssnade på veckans avsnitt. Så hörs vi nästa. Hej då!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.